إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Vi fortsätter idag med lektionerna om paradisets beskrivning som vi har tagit från Ibn al-Qayyims bok Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Och som vi sa innan så förkortar vi. Och vi kommer idag att börja tala om kapitlet där Sheikhen säger kapitlet om paradisets dörrvakter och dess väktare. Och vad den högsta av dem heter. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen i surat Az-Zumar i vers 73. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Tibtum faduhuluha khalidin. Och det som fruktar sin herre ska ledas mot paradiset i skara efter skara. Och när de når fram står redan dess portar öppna. Och väktarna säger, fred vare med er. Ni goda människor, stig in i paradiset. Här ska ni förbli i all evighet. Så i denna vers nämns det då att paradiset har väktare. Och i Sahih Muslim från Anas ibn Malik radiyallahu anhu så han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa jag kommer till paradisets dörr på Yawm al-Qiyama och jag ber om att den ska öppnas. Då säger dess väktare, vem är du? Jag svarar, Muhammad. Då säger han, jag har blivit beordrad att inte öppna den för någon före dig. Och den här hadithen fanns i Sahih Muslim. Och sen nämner Ibn al-Qayyim att Allah har kallat den stora väktare för Ridwan. Och att det här namnet kommer från ordet Rida som betyder att man är nöjd med någon. Och han säger att eldens väktare heter Malik som då är mycket stark och mycket sträng i att straffa. Och nästa kapitel som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner är kapitlet om den första nationen som ska få gå in i paradiset. För som ni vet så profeterna kom ju innan oss och de som följde dem kommer då att tillskrivas till deras profet och vara från deras nation. Och vi är från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams umma, hans nation. Abu Huraira radiyallahu anhu, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa vi är de sista fast de första på Yawm al-Qiyama. Vi är de första som får gå in i Jannah. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och Ibn al-Qayyim rahimahullah, han säger så denna umma är de första som återuppstår på domedagen. Och de är de första som kommer att komma till det högsta stället på Al-Mawqif. Det stället där folk kommer att samlas på domedagen. Och de är de första att ta skugga under Allahs arsch. Och de... Och de är de första som det kommer att dömas mellan. Och de första som kommer att gå över As-Sirat al-Mustaqim. De är de första som kommer att gå över bron, över helvetet. Och de är de första som kommer att gå in i paradiset. Och så säger han att det här innebär att det är haram och förbjudet för profeterna att gå in i Jannah före att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gått in i Jannah. Och det är haram för de andra nationerna, profeternas efterföljare, att de ska gå in i Jannah tills profeten Muhammeds umma har gått in före dem. Må Allah göra oss bland dessa människor. Och sen så nämner han ett till kapitel som heter Bab fi dhikri sabiqina min hadhihi al-umma ila al-jannah wa sifatihim. Ett kapitel som handlar om de främsta från den här umman som kommer att gå in i paradiset och lite grann om deras beskrivning. Det har berättats i Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den första gruppen som får gå in i Jannah, deras utseende kommer att vara som fullmånen. Och i Jannah, när de väl kommer in i paradiset, kommer de inte att spotta, eller de kommer inte att spotta, de kommer inte att snyta sig eller att behöva uträtta sina behov. Deras tillbringare och kammar kommer att vara av guld och silver. Deras rökelser kommer att vara av al-aluwa, som är en mycket god rökelse. Deras svett kommer att vara misk. Och en av dem kommer att få, eller var och en av dem kommer att få två fruar. Man kan se hennes ben eller smalben. Man kan se hennes ben genom hennes smalben på grund av hennes skönhet. Det kommer inte att finnas någon khilaf, någon meningsskiljighet mellan dem. Och inte heller kommer det finnas något hat i deras hjärtan, utan deras hjärtan kommer att vara som ett hjärta. De prisar Allah i början på dagen och i slutet på dagen. Och det kan vara värt att nämna här att ibland när man hör om paradiset och det fördolda, så kan man höra saker som kanske kan vara svårt att förstå, då man försöker att jämföra saker med det som man har sett och det man känner till i denna värld. Men Allah subhanahu wa ta'ala har skapat allting i nästa liv perfekt. Så även om vi inte förstår det, så kommer det att vara någonting som är på bästa sätt. Som det här till exempel, att man kan se kvinnans skelett eller ben genom hennes smalben. Och att det här då är en slags någonting som är komplett i hennes skönhet. Och Allahu ta'ala alam. Och i en annan riwaya, en annan hadith, så lades det till att de kommer att vara i deras förfäder Adams bild. Alltså de kommer att vara 60 armlängder långa. Och det här är då för att deras belöning ska bli större och deras njutning ska bli mera. Precis som folket av elden också kommer att bli otroligt stora för att deras straff ska bli värre. Och det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Yadkhulu fuqara al-muslimin al-jannah qabla aghniyaihim bi nisfi yawm wa huwa 500 aam." Att de fattiga muslimerna från al-muhajirin, eller de fattiga muslimerna kommer att gå in i paradiset innan de rika en halv dag. Och en halv dag är 500 år. Alltså domedagen är 1000 år. Och de fattiga kommer att få gå in i Jannah 500 år före de rika. Och den här hadithen finns i Ahmed och Tirmidhi. Och den är sahih. Men i Muslim har det sagts i en annan hadith att de fattiga från al-muhajirin, de som gjorde utvandrade från Mekka till Medina, kommer att få gå in i Jannah 40 år före de rika på domedagen. Så Ibn al-Qayyim har då nämnt här: hur kan vi förena mellan dessa två hadither? Den ena säger 500 år och den andra säger 40 år. Han säger så här: antingen så är det så att den sista är mer korrekt än den andra. Alltså att de får gå in 40 år är mer korrekt än att de får gå in 500 år innan. Eller så är båda korrekt. Och om båda är korrekt så är det så här: att den här tidsskillnaden, alltså vissa får gå in 40 år innan och vissa 500 år innan, det har att göra med deras gärningar. Hur rika de var och hur fattiga de var. Hur mycket till exempel de rika har spenderat för deras pengar och så vidare. Som han säger här, vissa får gå in 40 år innan och vissa får gå in 500 år innan. På samma sätt som syndarna från muslimerna, eller muahidin, i helvetet. De kommer också att vara i elden, olika, eller namn, tiden de kommer vara i elden skiftar och varierar beroende på deras synder. Det finns de som kommer att vara i elden längre för de gjorde till exempel mera synder, och de som kommer att vara i elden en kortare tid för att de gjorde mindre synder. Wallahu a'lam. Och sen så nämner Ibn al-Qayyim ett mycket fint och ett mycket viktigt kapitel som handlar om attributerna och egenskaperna av de som har lovats paradiset. Vilka är de människorna som ska få gå in i paradiset? Allah subhanahu wa ta'ala, han säger i Koranen: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Och dessa vackra verser finns i surat Al Imran, vers 133-136. Och de kan översättas som följande till svenska: och tävla med varandra om er herres förlåtelse, och ett paradis lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett för de gudfruktiga, de som ger för Allahs skull, såväl i välfärdens dagar som i tider av brist, och håller tillbaka deras ilska och vrede, och förlåter sina medmänniskor. Allah älskar al-muhsinin, de som gör det goda och det rätta. De som om de begår en skamlös handling, fahisha, som otukt, eller på annat sätt gör orätt mot sig själva, minns Allah, dhakarullah, och ber honom om förlåtelse för sina synder. Vem kan förlåta synderna utom Allah? Och som inte fortsätter begå sådana handlingar då de vet. Den lön som väntar dem ska vara deras herres förlåtelse, och Jannah, lustgårdar med bäckar som rinner under det. Där ska de förbli i all evighet. En härlig belöning för al-amilin, de som arbetar och strävar i lydnaden till Allah subhanahu wa ta'ala. Och dessa fina verser som finns i slutet på surat Al-Imran, Ibn al-Qayyim nämner, då han förklarar dem, att Allah har berättat att han har förberett Jannah, han har förberett paradiset för al-muttaqin och ingen annan. Endast al-muttaqin får gå in i paradiset och ingen annan. Och sen så nämner han deras beskrivning. Al-muttaqin, de rättfärdiga och gudfruktiga, har en beskrivning. Han nämnde dem att de är folk som strävar i att dela med sig av det goda som de har, både fil usr wal yusr, både då de har det svårt och då de har det lätt, när de har mycket pengar eller lite pengar. För det finns de som endast spenderar då de har det bra och bekvämt, men inte spenderar när de har brist eller svårt. Och sen så nämner han hur dessa människor avstår från att skada folk genom att hålla tillbaka deras ilska, och hur de istället, för att bli arga, och hämnas på folk, hur de istället förlåter människor. Och sen så nämner han relationen mellan dessa muttaqin och deras herre gällande deras synder. Att de, om de har syndat, genast kommer ihåg Allah och gör tauba och ber om förlåtelse och lämnar den synden som de har begått. Och det är så här, det är så här de är med Allah och det är så här de är med skapelsen. Så det är bra om ni kan reflektera över dessa verser. Surat Ala Imran, vers 133-136. Och vi lär oss också en annan sak från dessa verser. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Att tävla med varandra om er herres förlåtelse och ett paradis. Och ulema, de lärda, har det här som bevis för att man ska skynda sig i att göra goda gärningar. Att ibland det finns gärningar som man kan skjuta upp. Men han säger här, vissa ulema, att det här är ett bevis på att man ska skynda sig i att göra goda gärningar. Och sen så nämner han en annan vers från Koranen där Allah beskriver folket av paradiset. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Föregångarna som blev muslimer, de som utvandrade, alltså från Mecca till Medina, och el-Ansar, folket av Medina som hjälpte profeten sallallahu alaihi wasallam, och el-Muhajirun, och de som följde dem på riktigt, Allah är nöjd med dem och de är nöjda med honom. Han har förberett ett paradis för dem som det rinner floder under. Där ska de förbli i all evighet. Det är dem, eller detta är den stora lysande segern. Och den här versen finns i surat Tauba, vers 100. Och Ibn al-Qayyim, han säger här att Allah har berättat att han har förberett ett paradis till el-Muhajirin och el-Ansar. El-Muhajirin, de som utvandrade från Mekka, och el-Ansar, de som hjälpte de som hade utvandrat från Medina, från Mekka. Och de som på allvar följer dem. Så säger han, det finns inget hopp för den som avviker från deras väg. Från deras väg. Och den här versen, om vi stannar och reflekterar lite över denna vers, så är det också ett av de starkaste bevisen för att man ska följa as-salaf och saleh. För att man ska följa sahabas förståelse i religionen. Och att det finns ingen framgång i detta liv, och en person kan inte vara rätt vägledd förutom om han följer as-salaf. Och as-salaf på svenska betyder de som levde innan oss. För i denna vers har Allah nämnt de tre sorters människor som han är nöjd med. De första är el-muhajirin. Och de kan vi inte vara bland. För de har redan gjort deras hijra och de har redan dött. Och sen nämner han el-ansar. De som bodde i Medina och hjälpte dem. Och sen så nämner han wal-ladhina ittaba'uhum bi-ihsan. De som följer dem på riktigt eller på allvar. De som följer dem med gott. Och det här är den enda sorten av människor som vi kan vara som. Att följa el-muhajirina wal-ansar, som är sahaba. Det är de som Allah är nöjd med, och de är nöjda med Allah, och det är de som Allah har förberett ett paradis för. Så om någon frågar er, vart någonstans står det i Koranen att man ska vara salafi, då kan ni nämna den här versen. Och vi inshallah ta'ala så ska vi någon dag ha en hel lektion om det. Eftersom att vissa människor, de tror att ordet salafi eller sunni och så vidare är en slags förståelse av islam som vissa människor har kommit med, som finns i Saudiarabien eller som finns hos Mohammed ibn Abdul Wahhab eller ibn Taymiyyah och så vidare. Det här är helt fel. Utan att följa profetens sunna och följa salaf och saleh, det är det här som är den riktiga islam. Och det är den islam som vi har blivit beordrade med att följa. Här har vi en vers där Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att följa as-salaf. Och han har sagt att han är inte nöjd över någon annan än dessa tre kategorier av människor. Så därför måste man följa as-salaf och saleh. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i surat An-Nisa: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Att den som motsäger sig profeten sallallahu alaihi wasallam och väljer att ta en annan väg än de troendes väg, det här är en person som vi kommer att lämna, eller vi kommer låta han ta den vägen han har valt, och sen så kommer han att hamna i elden, och vilken ond destination. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att den som avviker från de troendes väg är en person som har gått vilse och kommer gå till elden. Och när Koranen uppenbarades, vilka var de troende? Var det de som lever idag? Nej, det var sahaba. Så den som avviker från sahabas väg är en person som kommer gå vilse. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i väldigt många hadither att man ska följa sahaba. Ni känner till exempel till hadithen där han sa att min umma kommer att splittras i 73 sekter. Alla går till elden förutom en. Och då så sa han: vilken är den här gruppen? Och då så sa han: det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så därför åligger det alla muslimer att ständigt kolla på vad profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba var på för någonting. För det är lätt att säga att jag följer Koranen och sunnan, men vi frågar denna person på vems förståelse. Och det är utan tvekan sahabas förståelse som man måste följa. För det var de som var med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och de som bevittnade uppenbarelsen, och de som förstår sig på både arabiska språket och den här religionen mycket bättre än oss. Och om vi följer dem så kommer vi inshallah ta'ala att förenas, och muslimerna kommer att få framgång. Som Imam Malik ibn Anas radiallahu anhu sa, att sannoliken så kommer den sista delen av denna umma inte att få framgång förrän de följer den första delen av denna umma. Wallahu ta'ala alam. Och sen så nämner han en tredje vers från Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver folket av paradiset. Då Allah säger: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Troende är enbart de som känner fruktan i deras hjärtan då de hör Allahs namn nämnas. Och så som får, de som får högre iman då hans verser läses upp. Och som förlitar sig till sin Herre. De som förrättar bönen och ger av det som vi har skänkt dem. Dessa är det verkligt sanna troende. För de är nivåer av ära hos deras Herre. Och deras synder ska förlåtas. Och en frikostig belöning ska de få, alltså paradiset. Så här beskriver Allah subhanahu wa ta'ala de som ska få gå in i paradiset. Att de är folk som gör deras skyldigheter emot Allah. Inom sig själva och i deras yttre handlingar. Och de gör också sina skyldigheter mot folk. Här finner vi att Allah nämner dem. Att det är dem. De troende är de som känner fruktan i deras hjärtan då de hör Allahs namn nämnas. Och de som får högre iman när de hör Koranen reciteras. Och de som har tawakkul, som förlitar sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de som förrättar bönen och ger av det som vi har skänkt dem. Det är de här som är de verkligt sanna troende, och Allah har förberett nivåer av ära hos honom. Och deras synder kommer att förlåtas och de kommer att få paradiset. Och sen så nämner Ibn al-Qayyim rahimahullah några hadither om folket av paradiset. Och han nämner hadithen som är berättad i Bukhari och Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade Bilal att ropa ut, att kalla ut bland folket att endast en muslim får gå in i paradiset. Så här lär vi oss att En icke-muslim kan aldrig få gå in i paradiset. Som Allah nämner i surat al-Araf, att det är lika omöjligt för personen som är kafir att gå in i paradiset som det är för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Och det här är någonting som aldrig kommer att ske. Och i en annan hadith i Sahih Muslim så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, paradisets folk är tre. Zu sultanin muqsit, mutasaddiq muwaffaq. Paradisets folk är tre. Ledaren som är rättvis, som delar med sig och som har fått framgång. Wa rajulun rahimun rafiqun raqiqul qalb li kulli dhi qarib wa muslim. Och sen en man, och när vi säger man så menar vi också kvinna. En man som är rahim, som är barmhärtig, som har ett mjukt hjärta, som har ett mjukt hjärta för varje nära släkting och för varje muslim. Wa afifun mutaaffif dhu iyal. Och sen en person som är kysk och han bevarar sina könsorgan och så vidare från att begå zina. Och han har också då många barn och så vidare som är i behov av honom. Så en mycket fin sak som vi borde reflektera över här är hur muslimen måste vara rahim. Han måste vara barmhärtig och mjuk mot sina medmänniskor, mot sina muslimska bröder och systrar. Som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver profeten Muhammad s.a.w. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Han är till de troende, full av medlidande, och han är rahim, han är barmhärtig mot de troende. Raqiqul qalb, att man också är mjuk hjärtad mot sina bröder och systrar. Att man inte är hård och sträng och skrämmer iväg folk, utan man måste försöka att dra till sig folk och inte skrämma iväg folk. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade säga då han skickade iväg folk för att kalla till islam: Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Att ge glada nyheter och skräm inte iväg folk. Gör saker lätt för folk och gör inte saker svårt för folk. Så därför måste man vara mjuk, speciellt då man gör da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala, då man kallar en kafir till islam, eller då man försöker kalla en muslim till att till exempel följa sunna eller till att lyda Allah och hans profet och så vidare. Eftersom mjukhet har aldrig lagts till någonting förutom att det har gjort denna sak fin, och det har aldrig tagits bort för någonting förutom att det har gjort denna sak ful, som det har nämnts i en hadith. Så därför åligger det muslimerna att vara mjuka och ha tålamod med deras bröder och systrar, och veta att folk inte kan ändra sig över en dag och en natt, utan saker och ting kan ta tid. Så därför måste man ha tålamod. Wallahu ta'ala alam. Naam, det har också nämnts en hadith som finns i Bukhari och Muslim, som är berättad av Haritha ibn Wahb. Han sa: jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: Ska jag inte berätta för er vilka Ahlul Jannah är? Ska jag inte berätta för er vilka folket av paradiset är? Kullu da'ifin mutada'if. Lau aqsama ala Allah la abarrahu. Att ska jag inte berätta för er vilka folket av paradiset är? Det är varje svag eller fattig människa som folk anser vara svag och fattig på grund av hans situation i dunya. Och om han skulle svära vid Allah om någonting med hopp om att det ska ske, då skulle Allah låta det ske. Eller det skulle bli, eller han skulle få som han vill. Eller om han åkallar Allah så skulle hans dua bli besvarad. Det finns två förklaringar på det här ordet. Att om han skulle svära vid Allah så skulle Allah ge han det. Det finns två förklaringar. Antingen att han då till exempel svär vid Allah. Att han säger till exempel: wallahi, muslimerna ska segra i den här striden. Då ger Allah dem seger på grund av hans, den här mannens hopp på Allah subhanahu wa ta'ala, att han är barmhärtig och generös. Då kommer Allah att ge dem seger på grund av den här mannens hopp och att han svor vid Allah subhanahu wa ta'ala. Eller så har det sagts att det betyder att då han åkallar Allah så kommer hans dua att bli besvarad. Och sen så sa han: "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, kullu 'utullin jawadin mutakabbir." Ska jag inte berätta för er vilka folket av elden är? Då så sa han: "Det är varje torr eller sträng person som ständigt tjafsar om saker som är falska. Den högmodiga som samlar på sig utan att dela med sig." Må Allah skydda oss från dessa onda attributer. Att vara torr och sträng och hård och ständigt tjafsar om saker som är falska. Och den högmodiga som samlar på sig utan att dela med sig. Och ni vet ju alla vad högmod är för någonting. Profeten Muhammad s.a.w. han sa att högmod är att se ner på folk och att vägra acceptera sanningen. Och som ni vet i andra hadithen, att personen som har en atoms vikt av kibber, av högmod i sitt hjärta, kommer inte att få gå in i paradiset. Och Ibn Abbas radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ska jag inte berätta för er vilka paradisets män är?" Då så sa han: "En nabiyu fil janna." En profet är i paradiset. "Was siddiqu fil janna." Att de sanningsenliga, de som Abu Bakr, är i janna. "Was shahidu fil janna." Och martyren är i janna. Och så sa han: "وَنِسَاءُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ." Och vilka är då kvinnorna av paradiset från denna värld? Och så sa han: "الْوَدُودُ الْوَلُودُ الَّتِي إِذَا غَضَبَتْ زَوْجُهَا أَوْ غَضَبَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ لَا أَذُوقَ غَضْمًا حَتَّى تَرْضَى." Att kvinnorna från denna värld som kommer att gå till paradiset, det är kvinnorna som är kärleksfulla och föder barn. De som, om hennes man blir arg, eller om hon själv blir arg, kanske på hennes man, så tar hon hennes man i handen och säger: "Jag kommer inte att kunna blunda eller stänga mina ögon förrän du är nöjd." Och den här hadithen är Hassan, och den finns i Darqutni och Nasai. Och här har också nämnts några andra hadither från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ahlul janna man mala Allahu udhunayhi min ath-thana'i an-nas khayra wa huwa yasma' wa ahlun nar man mala Allahu udhunayhi min thana'i an-nas shar'a wa huwa yasma'." Att folket av paradiset, det är de vars öron Allah kommer att fylla med beröm eller pris. Alltså folk talar gott om den här människan och han hör det. Och det här gäller den här världen. Att de som är av Ahlul Janna, det är de som folk talar gott om. Allah fyller hans öron, alltså han låter den här personen höra hur folk talar gott om honom. Och folket av elden, det är den vars öron Allah kommer att fylla eller låta höra folks klander, hur folk talar dåligt om den här människan. Och den här hadithen är Hassan al-Sahih, och den finns i Ibn Majah. Och vad som har nämnts, vad som liknar den här hadithen, är att profeten s.a.w. han sa också en gång: "Det är nästan så att ni vet vem som är från Ahlul Jannah minan nar." Det är nästan så att ni vet vem som kommer att gå in i paradiset och vem som kommer att gå in i elden. Då sa de: "Hur, ja Rasulullah?" Då så sa han: "Bithana il-hasan wa thana il-sayyi." Att genom att folk prisar och talar gott om en människa, och genom att folk klandrar och talar dåligt om en människa. Ni är Allahs vittnen över varandra. Som du också har sagt i en annan hadith, att om dina grannar säger att du är bra, då är du bra. Och om dina grannar säger att du är dålig, då är du dålig. Så vi är Allahs vittnen på den här jorden. Som du också har sagt i en annan liknande hadith i Bukhari och Muslim från Anas, då han sa att en janaza, en begravning ceremoni gick förbi profeten sallallahu alaihi wasallam, och folk, de nämnde den här personen med gott. Då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajabat, wajabat. Att det är ett måste, det är ett måste, det är ett måste. Och så gick det förbi en till janaza, en till begravningsceremoni. Och folk, de pratade dåligt om den här personen. De nämnde honom med ont. Och då så sa folk, då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam samma sak, wajabat, wajabat, wajabat. Då sa Umar radiyallahu anhu, fidaka bi abi wa ummi. Ett uttalande som man säger på arabiska. Han sa, en janaza gick förbi och personen prisades med gott. Så du sa wajabat tre gånger. Och en janaza gick förbi och du sa wajabat tre gånger. Då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, den som ni nämnde med gott, den är en person som då måste eller kommer att gå in i paradiset. Wajabat lahul janna. Och den som ni nämnde med ont, wajabat lahul nar, är en människa som måste gå in i elden. Antum shuhada Allahi fil arm. Ni är Allahs vittnen på jorden. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och vad det gäller, det här nämner inte Ibn al-Qayyim, men det kan vara värt att nämna, vad det gäller att prisa människor, att tala gott om människor, så är det någonting som är tillåtet, men man ska ju självklart inte gå till överdrift. Och när man talar gott om en människa, då så säger man det här uttalandet, ahsabuhu kadhalik wa la uzakki ala Allahi ahad, att jag tror att den här personen är så här, men jag prisar ingen i Allahs namn, eller jag vad kan man säga, upphöjer inte någon eller rentvår inte någon i Allahs namn, utan det är bara Allah som känner till vem som verkligen är bra och dålig. Men en sak som är förbjudet är att prisa en människa i hans ansikte, då människan hör. Att man går fram till en muslim och säger, mashallah, du är bäst och du ber mest och du kan mest hadith och du kan mest sunna och du är så duktig och du kommer gå till paradiset. Det här ska man absolut inte göra. Vi har nämnt i hadither att det här är samma sak som att hugga av huvudet på personen. Alltså det anses lika allvarligt, eller det är dåligt. Och om man gör det, så har det också sagts i en hadith att man ska kasta jord i den här personens ansikte, den som då prisar människan. Man ska kasta jord eller sand i personens ansikte. Och det har också nämnts angående det här med att prisa och prata gott med människa, att de frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, Abi Dharr frågade profeten alaihi salatu wasallam, om en man som gör goda gärningar för Allahs skull, och det här får folk att älska honom och det får folk att prata gott om den här människan. Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ajil bushra al-mu'min, det här är den troendes, vad kan man säga, tidiga belöning, eller hans tidiga glädjebudskap, alltså det är hans tidiga hopp, alltså i denna värld, och inshallah ta'ala så kommer det då att leda till någonting gott i nästa liv. Och så säger han kortfattat, Ibn al-Qayyim, kortfattat så är folket av paradiset fyra stycken sorters människor som Allah har nämnt då han säger i Koranen, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, och för den som lyder Allah och hans sändebud, det är de som kommer vara med dem som Allah har välsignat, från profeterna och as-siddiqin, de sanningsenliga, وَالشُهَدَاء, och martyrerna, och as-salihin, och de rättfärdiga, وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, och vilket gott sällskap de är. Surat An-Nisa, vers 99. Och så säger han, så vi ber Allah att göra oss bland de människorna med hans barmhärtighet och hans välsignelse. Amin. Och nästa kapitel handlar om att de flesta av paradisets invånare kommer att vara från profeten Muhammeds umma sallallahu alaihi wasallam. Det har berättats i Bukhari och Muslim från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till oss: är ni inte nöjda, eller skulle ni inte vara nöjda om ni får vara en fjärdedel av Ahlul Jannah, av folket av paradiset? Och sen sa han: skulle ni inte vara nöjda om ni fick vara en tredjedel av folket av Jannah? Och när han sa det här, då sa sahaba: Allahu Akbar. Och sen så sa han: jag hoppas att ni ska vara hälften av Ahlul Jannah. Att ni ska vara hälften av Ahlul Jannah. Och så sa han: jag ska förklara för er muslimerna jämfört med kuffar. Han sa: muslimerna jämfört med kuffar är inte mer än de vita håren på en svart tjur, eller de svarta håren på en vit tjur. Och det här har ju också nämnts i en annan hadith, att från varje 1000 så är det bara en som får gå in i paradiset av mänskligheten. Och en annan hadith från Bureida radiyallahu anhu, då så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Ahlul Jannah, folket av paradiset, de är 120 rader eller led, och våran umma, den är 80 av dessa 120 rader. Och den här hadithen finns i Ahmed och Tirmidhi, och den är hasan. Men hur ska vi då förena mellan dessa två hadither? I den första så säger den att denna umma, de är hälften av paradiset, och den här hadithen, den andra säger 80 rader av 120, och det är motsvarande 2/3. Så Sheikhen Ibn al-Qayyim, han säger att dessa hadither går inte emot varandra, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam, han först önskade eller hoppades på att de skulle vara hälften av paradiset, och sen så gav Allah honom mer än vad han hade önskat. För första hadisen, han sa inte ni är hälften av paradiset. Han sa: jag önskar att ni är hälften av paradiset. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav honom mer än vad han önskade. Och sen ska vi avsluta med att nämna de från denna umma, de från denna nation som kommer att gå in i paradiset utan någon räkenskap. De kommer inte att namn hisab på domedagen, och deras beskrivning. Sahl ibn Sa'd, han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: 70,000 av min umma går in i Jannah. 70,000 av min umma går in i Jannah. Deras ansikten lyser så som fullmånen på Laylatul Badr, på det, natten då det är fullmåne. Och en annan hadith som är samma hadith, så lades det till att de kommer att hålla varandra i handen, och de kommer alla att gå in samtidigt, den första och den sista. Och det är de här som är den första gruppen som får gå in i paradiset, och det är de som får gå in utan räkenskap. Och det har också nämnts i en hadith som ni säkert känner till om ni har läst Kitab al-Tawhid, från Hussein ibn Abdurrahman. Han berättar en hadith som är ganska lång. Och när han då kommer till Bureidas uttalande, att han då säger: jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, eller jag hörde Abdullah ibn Abbas säga, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att nationerna visades för mig. Uridat alayya al-umam. Nationerna visades för mig. Jag såg en profet och han hade med sig en grupp. Och jag såg en profet och han hade med sig en man och två män. Och jag såg en profet och han hade ingen med sig. Och sen så såg jag hur det kom hur det blev svart. Det kom massor med människor. Så jag trodde att de var min umma. Och då sa det till mig: hada Musa wa qawmuhu. Det här är Musa och hans folk. Och sen så såg jag jag kollade och jag såg en annan mycket stor svart liksom, det var en stor skara med folk. Faqila li hadihi ummatuka, det här är din nation, och de har med sig 70 000 som kommer att gå in i paradiset utan räkneskap, wala adab, och utan straff. Och sen när han hade sagt det här så gick han in i hans hus, och folk som satt med honom, de började diskutera om vilka dessa 70 000 är. Då så sa vissa, det kanske är profeten sahaba sallallahu alaihi wasallam, och andra sa kanske det är de som föddes i islam och aldrig begick någon kyrk. Och sen så nämnde de andra saker. Och sen så gick profeten sallallahu alaihi wasallam ut och de berättade för honom det de pratade om, och då så sa han humu alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktun wa ala rabbihim yatawakkalun. Det är de som inte ber om att få ruqya. Det är de, ni vet, om en människa är sjuk, har till exempel feber eller har blivit förgiftad, eller om personen har fått sihr, magi på sig, eller han har jinn i sig och så vidare, då gör man ruqya på den här personen. Man läser Koran och dua som profeten Muhammed har sagt, för att då med Allahs vilja göra så att den här personen blir frisk. Så de ber inte om att få ruqya gjort på sig. Wala yatatayyarun, och de tror inte på skrock. För som ni vet har det sagt i en hadith att skrock är kyrk. Wala yaktun, och yaktun det betyder att man om man är sjuk, att man värmer ett järnobjekt och sen så bränner man sig under fötterna. Det här på något sätt liksom dödar bakterierna i kroppen, jag vet inte vad. Men det funkar på sätt och vis, men det är något som vi muslimer ska försöka undvika. Och ulema säger att det är bara en sista utväg. Men man ska generellt undvika det om man vill vara bland dessa 70 000. Och sen den sista egenskapen, wa ala rabbihim yatawakkalun, och de förlitar sig på sin herre. Och då så ställde sig Ukasha ibn Muhsan upp, eller Ukasha ibn Mihsan, han ställde sig upp och sa åkalla Allah att jag ska få vara bland dessa människor, dessa 70 000. Och då så sa han, du är bland dem. Och sen ställde sig en annan man upp och sa åkalla Allah att jag ska vara bland dem. Då så sa han, Ukasha, han före dig. Och vad som kan vara värt att nämna här, så att man inte misstolkar denna hadith, är att om man nu skulle vara sjuk och man vill att de ska läsa Koran över en och så vidare, så vad som har nämnts är att man ska inte be om det, man ska inte fråga folk om det. Men om någon frivilligt kommer och säger jag vill läsa Koran över dig, då är det helt okej att gå med på det här, eftersom att Jibril alaihissalam gjorde ruqya på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aisha gjorde ruqya på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde också ruqya, och sahaba gjorde också ruqya. Så det är helt okej att göra. Och som det har sagts i en hadith, man istata'a an yanfa akhahu falyaf'al. Den som kan gynna sin broder, låt honom göra det. Och det här är generellt, om man kan hjälpa sin muslim, då ska man göra det. Så det som är, vad kan man säga, makro, det som inte är rekommenderat, är att man går och ber folk att de ska läsa Koran över den. Och sen då att man inte tror på skrock, och båda de här sakerna faller in under tawakkul, att man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom att den som tror på skrock inte är en människa som förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en slags kyrk, att tro på att till exempel om en spegel går sönder så får man 7 års olycka, eller om en katt går över vägen så får man olycka om man ska spotta över vänster axel. Allt det här är kyrk. För dessa saker kan inte påverka Allahs qadr, utan det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som kan gynna och skada. Och en annan nytta vi kan lära oss från denna hadith, det är då han sa att jag såg en profet och ingen kom med honom. Vissa människor, de säger så här att den här människan, han måste ha rätt. Det är flera miljoner som lyssnar på honom på TV. Det här är inte ett bevis för att människan har rätt. Man ska aldrig låta sig luras av antal. Vare sig de är många eller få. Som en av Salaf sa: följ sanningens väg och låt dig inte luras, eller låt dig inte bli deceived, luras av hur få som går den. Och håll dig borta från falskhetens vägar och låt dig inte luras av hur många som går dem. För det här är ett problem som folk har idag, när man säger att dessa människor har fel och de som har rätt, det är de här människorna. Då säger de: men hur kan det vara så? Den här människan, han har flera miljoner människor som följer honom. Det tyder inte på någonting alls. Utan här finner vi att en profet, inte någon idag, utan en profet kommer på domedagen och han har ingen som har accepterat hans dawa. Och vi vet ju alla att profeterna var de bästa på att göra dawa. Och de hade de bästa tillvägagångssätten på att göra dawa. Och det här finns det också ett svar på, för det finns folk som säger att om ni har bra karaktär, då kommer folk att bli muslimer. Det här kan man ju kanske också säga, men vadå? Den här profeten, hade inte han bra karaktär? Det beror inte bara på det. Nej, det är en wasila, ett medel till att kalla folk till islam. Men det är inte ett måste att folk accepterar ens dawa för att man har bra karaktär. Och det är som att dessa människor säger att dessa profeter som inte hade någon som följde dem hade dålig karaktär. Så man ska absolut inte låta sig luras av antal, utan det man följer är sanningen, även om man skulle vara ensam. Så som Abdullah ibn Mas'ud, han sa: al-jama'atu ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Att sanningen är det som är i enlighet med sanningen, även om du skulle vara ensam. Även om du skulle vara ensam. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Så toba, glada nyheter till främlingarna. Så därför är det inget konstigt med att man känner sig främmande då man praktiserar profetens sunna sallallahu alaihi wasallam, och då man försöker sprida tawhid och sunna, och folk riktigt inte förstår sig på dessa saker. Och därför sa vissa av salaf: om du inte känner dig främmande, så ska du rannsaka dig själv. För det är omöjligt att alla människor ska vara nöjd med en. Utan om du följer den riktiga islam, och speciellt i dessa tider, då kommer du att vara en person som är främmande. Och det här är säkert någonting som ni känner till. För vi har ju mycket konstiga saker idag om islam, där alla människor säger vad de vill, att det är halal, det är haram och så vidare. Saker som är helt katastrof. Så personen som är på sanningen och följer sanningen kan känna sig väldigt främmande. Och det som åligger den personen är att ha tålamod tills det att han dör och träffar Allah subhanahu wa ta'ala, och med Allahs vilja får gå in i paradiset. Och det var det här vi hade att säga i dagens lektion. Och wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.